Här lever vi i ett överflöd, sponsrat av kineser i princip. Och sen ska de vara tacksamma mot oss. Gör vi dem en tjänst genom att exploatera dem?
Då behöver man inte den statliga infrastrukturen, för att man känner folk som är sjuksköterskor.
Våra mataffärer och butiker är fulla av varor från andra länder. Vi köper kaffe från Colombia, mango från Indien och choklad från Ghana. Men föreställ dig för en stund hur det skulle vara om den globala handeln stoppas och vi måste tillverka nästan allt själva. Hur skulle livet se ut då?
Blir det arbetsamt och slitigt eller rättvist och meningsfullt?
Blir det någon kaffe, någon mango och någon choklad? Eller blir världen kanske bättre utan vår långväga längtan? Och hur kan en valuta med särskilda egenskaper styra bort från kaos och konflikt och istället skapa en tryggare framtid?
Du lyssnar på Framtidsutsikter, en podcast bortom BNP-tillväxt.
Och det här avsnittet handlar om pengar i ett självförsörjande Sverige.
Jag vet inte om du har varit på någon trädgårdsbutik så här års, men det är en rusning efter fröer och sett potatis och alla ska ut. Nu blir det här väldigt mycket symbolhandlingar. Man ska ut i den där lilla röda stugan med vita knutar och sätta sin sett potatis som man har potatis till midsommar och så. Men jag tror ändå att de där symbolhandlingarna uttrycker någon slags längtan efter en kontakt med landskapet som försörjer oss. Som man inte kan ha på samma sätt när man bor på 10:e våningen i Huddinge eller någonstans.
Alf Hornborg och jag vandrar längs en liten grusväg i ett landskap som förutom att det duggregnar påminner om Körsbärsdalen i Bröderna Lejonhjärta. Gröna kullar, små åkrar, en slingrande å och några hus med halmtak. Alf är professor i humanekologi vid Lunds universitet och han menar att många människor har en längtan till landet.
Det är ett väldigt sårbart liv man lever i de moderna städerna. Det räcker med ett elavbrott eller att varuhusen får slut på varor i sina hyllor så är man ganska ställd. Jag vet att de säger att snart bor hälften av jordens befolkning i städer och allting. Och städer är mer hållbara och städer är framtiden. Jag tror inte på det.
Istället anser Alf att vi bör flytta ut på landet där vi kan bli mindre sårbara genom att exempelvis ha en vedkamin, ett trädgårdsland och några djur. Och att vi måste tillvarata och sprida de kunskaper som finns om lokal självförsörjning. Här på gården Kulturens Öster utanför Veberöd i Skåne har han till exempel haft universitetskurser i hur jorden brukades för 100 år sedan.
Våra studenter fick harva här med häst och odla och följde de gamla bondalmanackorna som fanns bevarade för att se till att vi skulle odla det så nära 20-talsodlingarna som möjligt.
Men jag tänker, utbildning brukar ju handla om att förbereda sig för framtiden. Det låter nästan som att det här var att förbereda sig för en tillbakaförflyttning.
Jag förstår precis att du tänker så. För det första så menar jag att man kan aldrig gå tillbaka. Det är rent omöjligt. Alltså tiden går bara i en riktning. Men däremot så tror jag att det finns saker i vår mänskliga erfarenhet som vi har anledning att komma ihåg.
Enligt Alf beror många av mänsklighetens problem, som klimatförändringar och ojämlikhet, på den globalisering som skett de senaste decennierna, där saker flyttas hit och dit över klotet.
Nötkött från Brasilien, lammkött från Nya Zeeland, det är vad vi hittar i våra butikshyllor. Det är det billigaste. Och enligt ekonomiskt synsätt så är det det mest effektiva man kan göra. För ekonomerna handlar det bara om pengar. Hur ska man liksom få det billigaste maten? Det är verkligen hög tid att tänka om, vad handlar effektivitet om? Handlar det bara om att tjäna mera pengar? Eller kan det handla om att försöka att bevara en planet som vi kan bo på?
Dessutom anser Alf att vi är dåligt förberedda på ett läge där vi inte längre kan förlita oss på handel med andra länder. Han menar att de finanskriser vi sett på sistone i grunden beror på vårt slöseri med jordens naturresurser. Och att risken för ytterligare kriser också här i Sverige ökar i takt med att vi utarmar vårt klot.
Om BNP-tillväxten uteblev så kanske vi behöver organisera oss mera kring lokala resurser än vad vi gör nu. Nu tänker vi oss att det kommer alltid att finnas kött från Brasilien och Nya Zeeland i varuhusen. Men den dag det inte finns det så måste vi faktiskt fundera över vad vi kan göra med vår egen mark, våra resurser frågan är ju bara hur man undviker att en sån där lokalisering sker ofrivilligt, så att säga. Att det påtvingas en genom en krasch, en kollaps, ett sammanbrott av något slag. Och i hur hög grad vi genom demokratiska processer skulle kunna förbereda oss på en omställning. För att det vanliga som händer annars när civilisationer bryter samman, det är ju att väldigt många människor lider av det. Det blir sjukdomar, svält och så vidare.
Forskarna tänker sig att en ökad självförsörjning kanske gör att vi lämnar storstäderna för att istället flytta nära platser där vi kan odla och ha boskap tillsammans med andra. Vi jobbar ungefär lika mycket som idag, men en stor del är oavlönat arbete med just självförsörjning. Många människor har valt att frivilligt minska sin konsumtion och vi köper nästan inte alls sånt som är tillverkat i andra länder. Men kan vi göra en sån omställning frivilligt? Alf menar att det handlar om att ändra synsätt.
Jag tror att det är jätteviktigt att vi gör någonting åt det sätt på vilket pengar fungerar i dagens samhälle. Hela idén om pengar, nämligen idén att allting går att byta mot allting annat, är roten till de flesta av våra stora problem.
Men skulle det ens vara möjligt att skapa en värld utan pengar?
Jag har aldrig föreslagit en värld utan pengar. Min tanke är att man skulle ha en värld med två sorters pengar.
Två sorters pengar. Hur ska det gå till? Och blir det någon kaffe och någon mango? Ja, det pratar Alf och jag mer om senare i det här avsnittet. Men först ska vi ut över de klövertäckta kullarna ovanför Himmerfjärden, strax utanför Järna i Sörmland.
Alltså det är en väldigt häftig känsla att ta sig den makten att skapa egna pengar. Det var en väldigt häftig känsla att sitta där vid skrivaren och vid skärbordet och skära ut sedlar och känna att ja, men om bankerna kan göra det så kan väl jag också.
Tunga regndroppar faller på mörkgröna blad utanför vandrarhemsfönstret som David Roxendal öppnat på vid gavel. Det är en mycket grå dag, men det är ganska varmt fastän klockan bara är 8 på morgonen. David är här i Järna för att gå på konferens om lokal självförsörjning. Och jag är här för att jag är nyfiken på hans egna pengar. David håller fram en bit vitt papper av lite tjockare sort med röda krusiduller, en dalahäst och ett träd på. Det här är en sedel.
Vi skrev på sedeln att vara rik är naturligt och tillsammans skapar vi överflöd. Att om vi kan jobba tillsammans så kan alla få ett överflöd. Och det är någonting som har djup mening för mig.
Är det inte lätt att förfalska den här?
Det tror jag inte. Du får gärna försöka. Men det är serienummer på allting.
Ja, David och några till har skapat en egen valuta som idag används i Garpenberg, Kloster, Domsjö och Stjärnsund med närliggande byar i Dalarna. Allting började en sen kväll för ungefär 3 år sedan.
Vi satt och snackade runt middagsbordet eller någonting och tyckte att det här med pengar i världen funkar inte som det borde. Som jag ser det så borde pengar vara ett sätt att utbyta tjänster och varor med varann, punkt slut. Det borde inte vara någonting som man strävar efter att ha mer och mer av och som tar upp en större del av ens tanketid eller levnadstid.
David, hans far och några till bestämde sig för att bjuda in folk till ett möte och där undersöka intresset för att ta fram en egen valuta. Till slut var de en grupp på 6 entusiaster som satte igång och bestämde sig för att ge valutan ett namn med lokal koppling.
Då tyckte vi att eftersom vi är i Dalarna så borde det heta daler.
Daler eller riksdaler var en myntenhet som användes i olika varianter från 1500-talet och ända in på 1800-talet, både i Sverige och i andra delar av Europa. Den sägs ha gett namn till dollarn och nu alltså även till valutan med bas i Stjärnsund. För att få vara med och handla med dalen krävs ett medlemskap för 100 kronor. Men då får du också dalen motsvarande 500 kronor.
Det blir en 400 kronors vinst.
Bra deal där!
Ja, visst. Och då har man också lagt upp ett elektroniskt konto. Så det finns parallella system. Det är en elektronisk databas över alla transaktioner som man vill göra elektroniskt och papperssedlar.
Men hur funkar det då? Vad är egentligen en daler värd?
Vi har en så kallad myntfot som är baserad på okvalificerad arbetstid. Så att en daler är värd en timme okvalificerad arbetstid. Och det är någonting som inte går att definiera bättre än så. Och det kan aldrig ändras i värde. En daler kommer alltid att vara värd det, oavsett vad växlingskursen till svenska kronan är. Så det är lite av ett helt eget system.
Men vad kan man då köpa för dalen? Och vad ska man egentligen ha den till? Finns det några fördelar?
Det är framförallt det här att man plötsligt har råd med saker som annars hade varit lite för dyra. Det för folk närmare varandra också samtidigt. Du kanske till exempel har råd att ha kattvakt när du åker bort några dagar. Och det hade inte gått så bra innan. Du kanske bara hade fyllt en jättestor skål. Så nu blir det plötsligt någon som får en närmare kontakt med din katt. Du får närmare kontakt med kattvakten. Och gemenskapen ökar då i byn.
Ja, idag kan man bland annat köpa barnvakt, hundvakt, massage, cykelreparationer och honung för dalen. Var och en väljer själv vad den vill ta betalt för sitt arbete. Men några regler finns. Man kan inte ta mer än 4 daler i timmen för kvalificerat arbete. Och ingen får samla på sig mer än 1000 daler på kontot. Eller en skuld större än 100 daler.
Om man börjar närma sig gränsen, då måste man göra något för att få tillbaka balansen. Så man kan inte bli snuskrik i daler. Det är inte meningen heller. Utan det ska vara cirkulation och ett aktivt utbyte av tjänster och varor med varandra.
David berättar också att man uppmanar de som handlar med dalen att inte exempelvis jobba svart utan att betala skatt som alla andra i Sverige. Men jag frågar ändå hur han tror att exempelvis sjukvård kan lösas i ett mer självförsörjande Sverige där vi lönearbetar mindre och därför betalar mindre i skatt.
När man har bra kontakt med varann, då behöver man inte alls på samma sätt den lite större statliga infrastrukturen. För att det man känner folk som är sjuksköterskor. Man känner någon som kan det där med tänder. Och då kan de kanske få några daler för att laga ett hål.
Men nu när ändå Stjärnsyn finns som ett exempel på det här. Får liksom alla vara med där? Kanske det är någon som är liksom superstörig som ingen vill byta med?
Det är ju ett fritt samhälle. Alla får delta som de vill. Stjärnsund lockar också många i citattecken konstiga människor. Och ibland så får man helt enkelt be dem att åka därifrån. Och det har hänt.
Men då i ett sånt här samhälle, då har de ju knappt någonstans att ta vägen.
Nej, och det gör faktiskt ont att skicka iväg en människa som man ser att de har problem och lider. Så det, man vill ju hjälpa dem på något sätt. Och samtidigt så kan man inte hjälpa alla som kommer och ställer till med saker.
Idag är de ungefär 50 personer som handlar med dalen. David menar att aktiviteten är så låg för att den svenska kronan ändå fungerar ganska bra, vilket minskar behovet av dalen. Men han tycker inte det gör så mycket. Nu finns den. Den bidrar till gemenskap och ett friare liv. Och den är en bra backup om det skulle hända något.
Det är klart, känns det som. Det existerar, det finns, det fungerar om än i liten skala.
Känner du dig liksom rik?
Ja. Det gör jag. Kanske inte bara tack vare dalen utan tack vare vårt levnadssätt.
På kulturens Östarp i Skåne tilltar regnet. För att inte bli allt för våta flyttar Alf och jag närmare den vitkalkade husväggen in under en bit utstickande halmtak. Över gårdsplanen passerar en yngling med en gigantisk kratta som skapar fina mönster i gruset. Det ser faktiskt ut som för 100 år sedan, tror jag. Jag berättar för Alf om dalen och undrar om det är en sån valuta som Alf egentligen förespråkar.
Det har funnits massor med såna här experiment och finns fortfarande. Man kan gå ända tillbaka till 1800-talet och hitta liknande experiment. Men alla i princip har misslyckats förr eller senare. Och vad är orsaken till detta? Därför att tanken är ju så god på något sätt.
Alf menar att de tidigare valutorna, såsom dalen, har varit lokala initiativ som väckts i protest mot ekonomin. Ofta har de startats av eldsjälar som tröttnat efter ett tag. Valutan avvecklas utan att egentligen ha ändrat på speciellt mycket. Istället tänker sig Alf att valutan ska vara styrd av staten som delar ut en pott pengar, kanske i form av poäng, till alla varje månad.
Så kan man bara använda de poängen för varor som har producerats, låt oss säga genom 30 km avstånd. Och då kan man ju välja att slänga dem i papperskorgen med reklam och annat som man inte vill ha. Eller också kan man inse att om jag köper basvaror, livsmedel och andra saker som är lokalt producerade för de här pengarna, så avlastar jag min ordinarie månadsinkomst. Och om alla människor skulle följa den logiken, så skulle det innebära att det skulle uppstå en radikalt minskad efterfrågan på långväga importer från Brasilien och Nya Zeeland.
Men jag är väldigt förtjust i kaffe och choklad och mango kanske. Hur ska det gå till?
Det är ju ingen som någonsin kommer att förbjuda dig att dricka kaffe. Om du vill gå till ett varuhus och köpa kaffe, så kan du göra det. Möjligtvis kanske det skulle bli lite dyrare med tiden. Men det är precis såna här saker som gör att folk har invändningar mot det. För att vi är vana att kunna importera resurser från Colombia eller någon annanstans. Vi tänker sällan på att transporterna av kaffe bidrar till koldioxidutsläppen. Vi tänker sällan på att bönderna i Colombia skulle ha mycket bättre användning för den där åkermarken än att odla vårt kaffe. Så att våra egna konsumtionsvanor är ofta ganska aningslösa.
Ja, kanske dricker vi mindre kaffe och kanske hittar vi nya, lite mer lokalproducerade favoriter och njuta av till fikat. Men man hör ju ofta att internationell handel är det enda sättet för länder att bygga upp sina ekonomier, utvecklas och bli hållbara. Och att vi därför absolut inte ska sluta köpa varor från Kina och Colombia. Jag undrar hur Alf ser på det. Och han berättar om en dikt av författaren till Djungelboken, Rudyard Kipling.
Den heter Den vite mannens börda. Den dikten handlar alltså om hur de här stackars engelsmännen var tvungna att kolonisera hela världen för att göra dem kristna och civiliserade i andra världsdelar. Men är vi så snälla mot kineserna när vi konsumerar deras billiga arbetstimmar och deras billiga miljö? Här lever vi i ett överflöd, sponsrat av kineser i princip. Och sen ska de vara tacksamma mot oss. Gör vi dem en tjänst genom att exploatera dem? Är liksom överflöd en form av välgörenhet?
Nej, istället förespråkar Alf en komplementär valuta som skulle öka efterfrågan på lokala produkter. De som inte arbetar med livsmedelsförsörjningen sysslar kanske med byggnadsvård, skomakeri eller tillverkning av verktyg. Fysiska arbeten som i kombination med förändrad kost gör att dagens överviktsproblem kanske är borta. Kanske mår vi också generellt sett bra rent psykiskt när både gamla och unga har en uppgift. Vi behövs och ingår i en gemenskap.
Det är ju aldrig frågan om att liksom återgå till fattig Sverige. Låt oss säga 1800-talets Sverige med den samhällsstruktur som man hade då. Där en massa människor var tvungna att försörja en samhällselit med resurser. Det fanns folk som satt i städerna och i stora slott och inte behövde anstränga sig speciellt mycket. Det är ju inget som säger att självförsörjning måste innebära att vi återskapar ett väldigt skiktat samhälle, utan precis tvärtom.
Forskarna tänker sig att bara en liten del av arbetet kommer att vara lönearbete. Och därför kan utbildning, vård och omsorg inte betalas med skattepengar. Istället kanske det finns lokalt utformade krav på att alla ska hjälpa till med välfärden. Och många jobbar därför deltid inom vård eller skola. Överlag fattas fler beslut förmodligen mer lokalt. Kanske cirkuleras maktpositioner för lika inflytande, liksom bra åkerplättar för lika tillgång till produktiv mark. Men kommer det inte finnas giriga personer som roffar åt sig då?
Jag vill inte på något sätt klandra människonaturen för att vara girig och ha ett penningbehov. Jag tycker det är ganska självklart att har vi en sån idé som pengar, så sporrar det oss allihopa, hur goda vi än är, att vilja ha så mycket av det som möjligt.
Går det liksom att bli miljonär i en sån här komplementär valuta?
Det hoppas jag inte. Nej, men en av tankarna också är just att minska möjligheterna att ackumulera kapital på andras bekostnad. Det är vissa saker som man inte kan producera lokalt, typ sjukvård, sjukvårdsutrustning, läkemedel, även IT. Vissa typer av industrier kommer alltid att efterfrågas. Och huruvida det kommer att ge möjligheter till stora kapitalinkomster, det kan jag ju inte säga någonting om. Det kanske kommer att finnas några miljonärer kvar inom de sektorerna.
Mitt namn är Anna Bengtsson och det här är Framtidsutsikter, en podcast bortom BNP-tillväxt finansierad av forskningsrådet Formas. Nästa avsnitt handlar om prylar i den cirkulära välfärdsstaten. Skulle du exempelvis vilja ha en soffa gjord av sopor, och när blir en grej egentligen tidlös? Surfa gärna in på bortombnptillväxt.se för fler tankar om ett hållbart samhällsbyggande.